Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
تبعكم بالأوهام وأنا ببني بالأحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا أنا وين تبعكم بالأوهام وأنا ببني بالأحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا أنا وين
1, 2, 3 in a thousand ways I'm lost in a maze 4, 5, 6 I dream of a place my dream has no face
dream has no face
so big so young but I wanna fly I'm not gonna cry
not gonna cry
so 1, 2, 3 and don't be shy come shout out my name
shout out my name
shout out my name shout out my name shout out my name shout out my name
shout out my name just shout out my name shout out my name
Why have one when you can have two? Why give you heart when you can steal a few? And oh, mister, I don't mean to bother you. Nor do I mean to hurt your feelings, boo. But better believe when I say, a woman gotta do what a woman gotta do. So, what you looking on my for? Don't like the rules and get out the door. Have so much noise in mind, but I'm fine to add some more. You better tell them to hold their heads tight. You might be gone just after tonight. Don't act surprised when you hear him call my name. Just better believe that I got game. Shout out my hey, just shout out my hey. Shout out my hey, just shout out my hey.
Shout out my name, shout out my name. Shout out my name,
yeah.
Shout out my name.
السنة والشهر زي الأسبوع في ناس كثيرة بتموت من الجعب شي مرة سألته وينش اللي يصير ولا كيف جانا في الونزة الخنازر كل هذا لأنه أفكاركم وهمكم كلها محدودة بتمشوا بطريق نهايته مسدودة انتم مش زي عندي يقين ما بتوصلوا لي دركتوا سنين يا yeah. شوفوا أنا وين
Don't make me change
Can't make me change
Don't make me change Cause I was born this way
Cause I was born this way
Don't make me change
Storbeck Kobane, fysioterapeuten som bestämde sig att köpa en enkelbiljett ner till Syrien och bekämpa IS. Han berättar om sitt liv som en gång ensamkommande pojke till Sverige till att han en dag kände att han inte kan fortsätta sitta och titta på nyheterna här hemma i Stockholm utan måste faktiskt åka ner på plats och hjälpa krigets alla skadade. Han berättar om minnena som han kommer att bära med sig på gott och ont resten av sitt liv. Hej och välkomna till Resan hit, Storbeck Kobane.
Tack så mycket, tack att jag fick ta del av din podd.
Den är att ha dig här.
Tack detsamma.
Vi sitter och spelar in lite annorlunda än vanligt. Det är inte i min vanliga studio hos Acast, utan faktiskt på mitt kontor. Så vi håller tummarna att det här blir så bra ljud som möjligt.
Ja, det hoppas jag.
Men det känns lite speciellt och lite häftigt att ha dig här faktiskt på kontoret. Robert, jag har läst din bok som heter Kobane-syndromet. Och jag har ju läst en del av ditt liv och ditt livshistoria. Det är väldigt häftigt och jag längtar och får höra mer. Så var och när föddes du?
Jag kommer från sydöstra delen av Turkiet. Jag kom till Sverige när jag var 13 år gammal som en ensamkommande flyktingbarn. Vilket 1980 utspelades ett inbördeskrig i Turkiet. Och där icke-muslimer och kurderna blev arresterade, dödades och folkmord och så vidare. De flesta flydde, de som hade råd. Och när min pappa försvann och min farbror han var en stjärnadvokat i Turkiet, oftast i media. Han blev dödad av paramilitärer. En annan, hans yngre bror, han blev tagen hemifrån av polisen när han kom alltid hem. Väldigt många av mina släktingar blev gripna eller dödade. Och då hade vi ingen annan utväg. Och jag med min mamma och tillsammans med mina små syskon, vi flydde till en lägenhet där ingen visste att vi bodde där förutom två väldigt nära personer som försedde oss med förnödenheter i 6 månader. Och eftersom jag var äldst av syskonen, så mamma, hon gav mig lite guld och lite pengar, och genom en annan familj så smugglades jag ut och jag hamnade i Sverige.
Hur hamnade du i Sverige? Hur kom det sig att det blev just Sverige?
Innan jag kom dit så vill jag ju berätta lite det som har hänt egentligen under den där perioden där vi flydde.
Jag skulle vilja backa bandet ännu mer. Innan allt det här dramatiska och hemska hände i ditt liv, de 13 första åren i sydöstra Turkiet, hur såg barndomen ut?
Fantastisk. Lekfullt. Jag kommer från en välbärgad familj. Pappa är en väldigt stor jordägare och väldigt höguppsatt politiker och aktiv i kurdiska frågan. Det var även mina farbröder. Han var oftast en utav mina far, oftast på TV och tidningar. Han var ju advokat i de mest kändaste i hela Turkiet. Jag själv pluggade på Turkiets den bästa skolan, Izmir, vid Egeiska havet. Turkiska The Private College of Turkey. Pappa betalade en förmögenhet för mig för att jag ska plugga där. Och man fick sova och det var ju det bästa, speciella kläder. Och det var ju bara på engelska då.
Mm. Har du syskon?
Jag har 2 syskon som är yngre än mig. Men senare blev tillägg när vi kom till Sverige, så blev det 2 till. Vi är 5 syskon.
Just det.
3 bröder och 2 systrar. Vi hade så fint, inte när jag säger vi, alla i Turkiet innan juntan kom. Man levde som bröder. Det är ju en multinationellt land egentligen. De säger att 98% av dem är muslimer, men så är det inte. Utan det finns ju laser, kerkeser, 25 miljoner kurder, jezider, aleviter, kristna, judar, armenier, syrianer, assyrier, keldaner. Så det är väldigt många, och greker också.
Mm. Får jag ställa en nyfiken fråga? Som kurd, är man inte muslim?
Alltså inte i grunden. Om du historiskt går tillbaka så är man zerdesht, traditionellt den första, största religionen. Och sen förgrenar alla andra religioner egentligen ifrån zerdesht, va? Där man tror på naturen, tror på elden, solen, vinden, sånt som man inte kan förhindra. Att bevara det fina, att inte skada. Så det är egentligen den mest mänskligaste traditionella religionen. Men sen när araberna, perserna och turkarna, de fick ju makten och de tvingade kurderna, eftersom kurderna bodde i Mesopotamien med armenier och syrianer. Och de var ju mycket gästvänliga, men ändå, de utnyttjades alla av alla de här krafterna, imperierna som omringade dem. Och de tvingade dem. Till och med jag fick inte kalla min dotter en kurdisk namn. Jag fick nästan 6 års fängelse i domstol i Turkiet.
Som vuxen alltså?
Nej, nej. För min dotter föddes i 2001.
Mm.
Och när jag åkte till Turkiet, jag ville i bokföringen också fixa till att hon får en legitimation där.
Mm.
Då fick hon inte att kallas för Lilian. Och då blev det domstol. Jag var på domstolen. Domaren frågade mig, varför kallar du henne för Lilian? Jag sa, det är min dotter. Vad betyder det? Då sa jag, det är en bergsblomma. Vilket språk. Det är både på latinsk och kurdiska. Varför använder du inte turkisk namn? Vad ska jag kalla henne då? Ayşe, Fatma, Leyla. Då sa jag, jag blev arg. Jag får kalla min dotter vad jag vill säga. Jord eller sten, vad har du med min dotter att göra? Det är jag och min fru som ska bestämma, inte du. Kasta ut honom, sa han. Då tog soldaterna mig ut. Jag tänkte, nu får jag säkert fängelse. Men sen efter 15 minuter kom advokaterna ut. Du vann domstolen. Det var för första gången någon vinner domstolen mot turkiska regeringen. Och hon fick heta Lilian då. Så svårt var det. Vi kunde inte sjunga på kurdiska, vi kunde inte skriva på kurdiska. Vi var tvungna att utbilda oss på turkiska. Nu hade jag liksom lite tur att pappa skickade mig på engelsk utbildning.
Mm.
Just på grund av att ekonomiskt hade han bra och så vidare.
Så det här var ändå innan allt hände.
Innan allt hände.
Så var man fortfarande dämpad som folkslag, som kurd.
Sen när oroligheterna började, då var jag tvungen att lämna Izmir. Åkte jag ner till sydöstra delen av Turkiet. Och i byn då, ändå lekte vi med barnen och ungdomarna och så vidare. En av mina bästa vänner, Yasar hette han. Han var 1 år äldre än mig. Och när militären attackerade, paramilitärerna, de var precis som dagens IS, alltså de var halvcivila, skäggiga, mustascher, farliga typer med masker och så vidare. Kom 4 stycken såna här stora halvjeep-bilar och då sprang vi och då hoppade de från bilarna och kallade in oss. Kom hit, spring inte, de tog tag i Yasar. Han var en av de äldre än oss. Han var 1 år, han var 14 år gammal. Och de tog honom som en säck, kastade in honom i bilen och körde iväg. Efter 3 timmar så kommer byborna, säger de att gråtande. Och vi springer efter. Det är typ 3 kilometer ifrån oss. Vi går att de har kastat Yasar levande in i en skördetröska.
Ja, men, ja.
Levande. Jag var där, jag sprang dit och vi alla, du vet, man är barn, man är nyfiken. Man tror inte att det ska hända några sådana saker. Det vi ser, det är köttslampor av Yasar.
Mm.
De upplevelserna, det var inte bara det. Och sen i efterhand också, utvecklingen. Dagligen dödades 20-25 personer i närheten av där vi bodde.
På vilka grunder dödade man?
Det var ju militärjuntan. Grunderna var att man var aktiv i kurdiska frågan. Man var aktiv, man var ju emot systemet. Man ville ha den demokratiska värderingarna. Man ville ingå en process där alla har lika rätt i jämställdhetsfrågan. Pappa var ju väldigt aktiv. De flesta av de äldre i min familj, de var akademiker och de var ju kunniga i sin fråga. Va? Och därav de visste att vi påverkar människor. Och det var därför de attackerade kurder som kunde någonting. Och där hade vi ingen chans att leva, utan antingen fly eller dö. Vi flydde. Sen när jag sa att min pappa försvann spårlöst också, det ska visa sig efter typ 6 månader efter när jag lämnar min mamma. Det ska visa sig att pappa till fots har flytt berg och berg ända till Irak. Lyckats fly till Irak. Från Irak han har lyckats fly till Wien. Från Wien han kom också till Sverige. Mm. Sen efter 1,5 år så kom också min mamma och mina 2 syskon. Vi lyckades. Men det jag vill berätta egentligen. Jag har ju också ADHD. Diagnosen sedan länge tillbaka. Och ADHD, jag vet inte om, jag var ju väldigt spontan när jag var ung här i Sverige. Jag var ju rolig, jag var ju duktig i all sport, men jag blev aldrig bäst i någonting. Jag gjorde 100 saker samtidigt, men jag lyckades aldrig göra till målet. Utan halvsidigt så lämnade jag det och så startade jag något annat och så vidare. Men till slut fick jag diagnosen, fick jag medicinering och fokuserade på ett bättre sätt och så vidare. Jag vet inte om jag fick ADHD av de upplevelserna som jag upplevde just åren mellan 1978-80, framförallt 80. Eller om det är genetiskt, det vet jag inte. Men sen ska jag också få senare tid. När Koban IS-krigarna börjar attackera Sinjarberget i norra Irak, attackera Kobane, och du vet, och de publicerar också sina brutala mord- och tortyrmetoder på YouTube och LiveLeak, helt öppet, och hela världen häpet ser på det här utan att göra någonting. De blundar och de håller i sina öron. Och jag såg på allt det här, det jag vill komma fram till egentligen, det. Och då kunde jag inte sova. Och delvis väcktes ju mina upplevelser också.
Mm.
För barndomen där nere, när jag tänker tillbaka, de 13 första åren, de 10 första åren, 11 första åren, de var bra. Jag drömmer ibland om de tiderna. För det var roligt, det var trevligt, det var kul, man skojade. Det var fint, människorna älskade varandra. Alla människor som bor i området, spelar ingen roll om de var armenier, syrianer, keldaner, assyrier, perser, iranier eller turkar eller kurder. Alla levde som bröder, men plötsligt 1978 började explosionen. Och då var det du och jag, alltså kurder och turkar. Kurder var folk som inte ska existera, turkar ska dominera, vilket det hände. Mm. Och där hade vi ingen chans att stanna kvar. Antingen ska du vara som dem, eller måste du lämna. Då lämnade vi. Som en 13-åring. Och när man lämnar sitt land som en 13-åring och mamma och två små syskon, när du inte vet vad pappa är, när dina farbröder är mördade, många av kusinerna inspärrade, 32 stycken av mina och mina släktingar och kusiner blev arresterade 15 år uppåt. 9 stycken blev dödade i år, från 14 år upp till 30 år, unga människor. Och sen lämnar jag mina föräldrar, kommer jag, mina syskon och mamma, kommer jag se dem en gång till? Vilka förhinder man möter på vägen, vilka svårigheter som en 13-åring mot en oviss framtid, när du inte vet var du kommer att hamna, när du inte vet exakt vilken familj, hur ditt liv kommer att formas, tankarna där varje natt, liksom sömlösheten, rädslan, tårarna, man var ju torr liksom. Det är precis som du får morfin i kroppen, bom, 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 vätskan i kroppen torkar ut. Det går inte att beskriva. Om jag skulle kunna skriva en bok nu, bara de 2 dagar som jag lämnade mamma och mina syskon, jag skulle säkert kunna skriva 3 böcker.
Mm.
Förlåt.
Det är ingen fara. Räknar jag rätt att du är född 67?
Jag är född 1965.
65, då räknar jag absolut inte rätt.
Mm. Det är på min legitimation.
Mm.
Mamma säger att jag är född 66.
Mm.
Men legitimationen är 65.
Mm.
Så att så var det.
När du kom till Sverige,
mm,
vad är ditt första minne av Sverige som du minns?
Jag visste inte att det fanns ett land på kartan som heter Sverige. Det jag minns i alla fall, när jag blev omhändertagen, det var väldigt trevliga människor.
Flög du hit eller?
Jag flög hit. 2 poliser tog hand om mig, civila. Jag började min utbildning direkt veckan efter. Jag fick träffa vänner, kompisar. Språket fick jag lära mig ganska fort omgående eftersom jag kunde lite engelska och så vidare.
Var det i Stockholm där?
Det var i Stockholm. Mm. Det var i Rinkeby.
Mm-hmm.
Och Rinkeby var väldigt fin. Och då fick jag ju träffa mina bästa vänner. En är de mina bästa vänner. 2 vänner då. Som jag fick lära känna direkt första veckan som jag kom, anlände mig.
Som också kom som ensamkommande?
Nej, de hade sina 5. De var redan här. De hade kommit hit 3 månader innan. Båda var syrianer, assyrier.
Mm.
Och vi blev vänner. Och vi var ju jag var ju äldre än dem. Jag var 1 år äldre än dem, tror jag. De var 12 år gamla. Eller 13, och jag var 14 och sånt där. Snabbt blev vi vänner. Och vi var ju tillsammans nästan dagligen. fritidsgården. Vi fick lära oss foka, vi fick lära oss spela schack, vi fick lära oss fiska och så vidare. Och sen fick jag ju efter kort tid, någon halv månad, så fick jag veta att Björn Borg, Ingemar Stenmark, ABBA, Pippi Långstrump, alla är från Sverige. För jag kände dem här innan jag kom hit. För vi hade alla ABBA-skivor hemma. Pappa var ju ABBA-fantast. Och Ingemar Stenmark, vi såg ju på tv skidkungen. Björn Borg, tenniskungen. Och Pippi Långstrump, du vet, vi hade ju såna här, vad heter, magasinböcker och sånt där. Var vi hade fått tag på vet jag, men pappa hämtade till oss. I alla fall. Och Astrid Lindgren visste vi också. Och då fick jag veta att de är från Sverige. Och det var ju glädjande ögonblick för mig. Det mest fantastiska var ju också att när jag såg att man fick röra sig fritt. Man inte såg poliser, inte såg militärer. Man såg alla människor glada. Det enda, man såg inget hot någonstans. Man fick tala precis som man ville utan att störa någon, självfallet. Respekten, man upplevde att man får ju viss respekt fast man var barn. När man var i skolan, jag glömmer aldrig, Margareta hette hon första, det var ABF. Det var en klass där jag var lite yngre som fick svenska för invandrare. Det var en fantastisk kvinna, det var en äldre dam. Vilken geni. Hon tog hand om oss, det kändes som hon var vår mamma. På den vägen var det, och det kändes väldigt varmt, men samtidigt på nätterna var det ju inte varmt. Det var ju gråt och det var ju dyster, det var ju mörkt och det var ju sömnlöshet. Och det var ju, hur mår mamma och hur mår pappa och hur mår syskonen, hur mår kusinerna, kommer jag se dem en gång till? Det var ju många nätter sömnlösa, så var det. Men samtidigt kändes det, jag kände mig väldigt trygg, men mitt inre, jag var ju på bottennivå.
Torbjörn, jag måste fråga, 1980 när du kom till Sverige, det kan inte ha varit många ensamkommande då?
Nej,
som kom. Alltså
nej.
Ensamma barn som kom från katastrofer och krig. Du måste nästan ha varit en av få, kanske en av de första. Hur upplevde du, vad ska jag säga, integrationen och mottagningen av dig jämfört med 2015-16 när det också kom en våg av ensamkommande unga pojkar?
Tyvärr så är det jättestor skillnad. Tyvärr säger
jag. På vilket sätt?
På alla möjliga sätt. För att jag blev emottagen direkt på Arlanda. Och de förklarade för mig att jag är i goda händer. Och med tydligt, med en vänlig sällskap. Och jag blev ju överlämnad till familjen och presenterad och så vidare. Jag fick ju direkt första veckan att det var viktigt att jag ska börja med svensk undervisning. Och det gjorde jag. Sen också kommer jag ihåg också den tiden man pratade, för mina kompisars pappor, de var ju ett år yngre än mig, men de pratade om sina pappor. De gick på Amo Center, det är arbetsmarknadscenter. Där man lär sig grundläggande olika yrken. Du är bilmäck, plåtslagare, du är snickare, du är målare, du är tapetserare, du är vad som helst. De fick lära sig ett yrke för att komma in i arbetsmarknaden. Det var väldigt viktigt. Nummer ett, det var i språket. Och där man skaffar sig vänner. Och nummer två, det är ju arbetsmarknadsprocessen. Hur man ska komma. För oftast, de som kommer idag, en del av dem har ingen utbildning alls. De har inget yrke, de har bara flytt som barn. Spelar ingen roll om barnen är 16 år, 13 år, 14 eller 18 eller 19 eller 20. Vi pratar även om vuxna. Det spelar ingen roll hur gammal man är. Har man ingen utbildning, inget yrke, och du tar emot dem och du placerar dem på en förort och sen glömmer den personen och matar med socialbidrag. Och den personen kommer bli isolerad, segregerad. Den personen i slutändan kommer bli haffad av extremister och organisationer som upplever som deras paradis sådana förorter. Som etablerar människor, försöker hjälpa med till sin fördel. I slutändan, de här människorna, ensamkommande flyktingbarnen eller flyktingarna som bor i segregerade områden. De flyr från en förtryckarsystem. Men i slutändan kommer de att vilja bygga den där förtryckarsystemet här i den demokratiska plattformen i Sverige. Det är precis vad som sker. Det är skillnaden. Du kan inte se en enda människa som har kommit hit till Sverige, varken som ensamkommande flyktingbarn, eller familj, eller flyktingar, eller politiska flyktingar, eller ekonomiska flyktingar som inte har integrerats. Det finns inte en enda. Alla har integrerats från den tiden.
Ja. Från den tiden?
Från den tiden. Mm. Och jag känner ju väldigt många familjer och deras barn. Jag är jätteglad över det. De nya generationerna.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De utbildar sig på universitetsnivå. Det spelar ingen roll vilken linje de väljer, men de pluggar. Mm. Och jag vet att arbetslösheten bland de gamla generationerna som kommit, den är näst in till noll. Antingen har de företag eller är de inne i arbetsmarknaden, har de sina yrken och processen fungerar precis som vanliga svenskar. Och det är jätteglädjande. Men det är tvärtom nu. Utan nu känns det som att vi motarbetar att de ska komma in i arbetslivet. Vi motarbetar för att de ska kunna lära sig språket. Jag är för obligatorisk språkundervisning för att samhället ska fungera, för att utanförskapet ska försvinna, för att segregationen, isoleringen ska försvinna, för att man ska samsas, gå in i varandra. Kulturer alltid har förflyttats, även svenskarna, engelsmännen, i USA. De som är amerikaner, det är indianer. Resten är utlänningar. Är det inte så? Mm. Ja, det här innebär att alltså när kulturerna förflyttas, antingen det brist på vatten, på mat eller förtryckarsystem eller rädsla för livet, måste ju ha bättre levnadsstandard för att överleva eller för att leva i en demokratisk land där de kan kunna yttra sig, kunna leva som en människa, kunna en kvinna till exempel, kunna ha lika värde, lika rättigheter. En homosexuell ska ha lika rättigheter också, ska inte behöva bli kränkt eller dödad eller fängslad för det han känner eller det han vill bli eller hon. Och när kulturerna möts, oftast utvecklas kulturerna till ett bättre kultur. För olika färger, olika språk, olika typ av även religioner, det är en blomstergård. Olika, det är våra rikedomar, det är en mosaik. Och den mosaiken, när den samsas, integreras med varandra, den föder till en bättre kultur. Det har alltid varit så. För våra språk har förändrats om du jämfört med 200 år och idag. Våra skrifter har förändrats, vår utsikt har förändrats, vår klädsel har förändrats, våra makeup har förändrats. Allting har förändrats. Vi muterar. Mm. Och kulturerna när de möts, de muterar också. Det utvecklas. Mm. Vi måste se till att vi går in i varandra. Vi samsas, integreras. Vi ska inte motarbeta. Det viktiga detaljen här, vi måste kunna våga också kalla saker och ting i deras äkta namn.
Till exempel?
Till exempel, om det här är en kopp. Du ska säga att det här är en kopp. Du ska inte kringgå det här och inte kalla det här. Det är någonting som står på det här bordet. Är det terrorism, då ska du prata om terrorism. Är det extremism, då ska du prata om extremismen. Och då ska du försöka hitta alternativa lösningar för att förhindra det. Är våra förorter segregerade? Mm. Och vi har inte kunnat se till att de har kommit in i samhället och hjälpt dem på rätt sätt. Då ska vi kunna tala om det. Vi har misslyckats med vår integrationspolitik. Vad ska vi göra? Eller hur? Ja. När vi pratar om återvändande IS-terrorister. Vad vet vi om vilka de här människorna är? Vad vet vi vad de har gjort? Vad vet vi vad människorna som har lidit genom de här människorna har gått igenom?
Men Robert, det låter... Jag håller med dig om allting du säger. Men jag måste fråga varför? Om vi, alltså Sverige, tog emot en massa flyktingar, invandrare, under 1980-talet. Och resultatet av det är att många har vidareutbildat sig. Det blir min generation. Våra föräldrar har fått jobb. De har integrerats. Och sen kommer det nästa våg av olika orsaker som händer ute i världen med invandrare. Året är 2015, 2014 och så vidare. Varför gör man inte om det man gjorde då, som verkar ändå vara ett lyckat koncept?
Tyvärr, jag brinner för de ensamkommande barn som har genomgått och lidit så mycket på sin väg och tagit sig till friheten. Egentligen, de här personerna, det är en rikedom för oss. Alla personer som är upp till 18 år, det är rikedom.
Ja. Men varför finns inte AMU?
Vi måste kunna ta hand om dem med omvårdnad.
Varför gör vi inte det?
Det vet jag inte. Det är vad jag skriver om i alla mina artiklar. Att vi inte ska vara naiva, att vi inte ska vara godhjärtade, att allting ska ske per automatik. Utan vi måste agera. Vi måste visa dem vägen. Vi måste hjälpa dem. Vi måste bilda kommittéer, skicka till våra förorter, organisera så att också arbetsmarknadsplatser öppnas. Utbildning för språket öppnas, utökas. Svenska utbildningen, det är en av de stora orsakerna där människorna inte kan komma in. Ja. Och sen arbetsmarknaden som vi har pratat om, förut fanns det AMO-center. Nu kan man ju bilda något liknande där människor inom loppet av ett par terminer kan utbilda sig i grundläggande, både teoretiskt och praktiskt, arbeten. Plus också, det här är också väldigt viktigt, när en nyinkommen kommer till Sverige, vi pratar om länder, nu är jag svartmålar inte de länderna, missförstå inte mig. Vi pratar om länder som är kanske 100 år kulturellt skillnad mellan oss och dem, eller hur? Mm. De har inte upplevt friheten någon gång. De vet inte ens vad frihet är. Ja. Och när de kommer första gången, när vi tar hand om dem, vi måste kunna berätta för dem hur vårt land fungerar. Eller hur? Vad demokrati och frihet innebär. Våra samhällsgrundvärderingarna. Hur ser våran samhälle ut? Vad får vi göra och vad får vi inte göra? Vad är det acceptabelt och vad är det inte acceptabelt? Och så talar man om för dem. Svenska undervisning är obligatorisk, vi ska hjälpa er. Och sen arbetsmarknaden. Nu kommer du gå på en utbildning och kunna utbilda er till ett yrke där ni lättare kommer arbetsmarknaden hitta jobb eller öppna ett företag själv. Staten kan bidra med liten startkapital för en målare. Det är inte så stora pengar för en tapetserare och så vidare. Bilmekaniker och så vidare. Jag känner väldigt många som gick på de kurserna som har stora företag. Mm, så att säga. Det är väldigt viktigt. Om man inte tar hand om dem på så sätt, visar dem vägen som vägvisare, vägledare, då kan vi inte förvänta oss att hundratusentals människor placeras i en förort och sen du hör inte av dig. Du bara... Det där lilla socialbidraget för att de ska klara sig till månaden. Punkt slut. Och that's it. Får han göra hur han vill. Det är fel. Utan vi måste vara där, tala om för dem. Kom, här har du den möjligheten. Och här har du den möjligheten. Och sen också, jag är för en kortare 6 månaders undervisning. Det absolut viktigaste det är att kunna nå de här människorna som vi har tagit hand om. Och sen visa dem vägen, som jag sa, som vägvisare. Mm. Att utbilda dem i 6 månader bara. Jo, självklart det kommer att kosta staten en del, men i längden staten kommer att tjäna på det. Vi kommer lättare kunna integrera dem till arbetsmarknaden, till alla delar i svenska samhället där de kan vara till stor nytta. Vi har en energisk ungdom vi pratar om. Vi pratar om människor, grabbar som är 17, 18, 19, 20-åringar upp till 30-åringar. Nu spelar ingen roll om det är barn eller lite vuxen. Jag pratar om alla som vi har tagit hand om. Arbetslösheten bland dem, det är så hög så det är inte klokt. Man vågar inte ens säga procentantalet.
Du har ju delvis svarat på min fråga, vad är integration? När är man integrerad och vems ansvar är det? Det är en fråga som jag ställer till alla mina gäster. Och jag tror att vi är överens om en sak, det är att det är misslyckat.
Tyvärr så är det misslyckat. Vi måste ju acceptera det. Så jag tror inte att någon kan tala om att vi har talat om för oss att nej, vi har lyckats med integrationspolitik. Nej, det har vi inte gjort. Om vi hade gjort det, då hade vi inte haft de här extremistorganisationerna härja i våra förorter. Du vet om att de flesta av de kvinnor som kommer just ifrån de kretsarna, jag har själv knackat på vissa dörrar, vet du om att en del av kvinnorna i Rinkeby och Tensta har inte ens sett hur T-centralen ser ut. Ingen av dem talar svenska. Vad har de gjort för fel? Vi pratar om kvinnorättigheter. Vi måste kunna ta vårt ansvar. Vi pratar om barn, barntrygghet. Vi pratar om demokratin, jämlikhet. Vi skriker om det. Sverige är en av de bästa i världen. Ja, det är sant. Men vi har glömt barnen. För att 44 000 kvinnor och barn är könsstympade här i Sverige idag. Och vi har blundat för det. Vi tillåter barn som är 4 år gamla bära burka. Det är inte deras rättighet. Självklart de ska utöva sin religion. Det har vi inte sagt. Men ett barn som är 4 år gammal ska inte behöva gå i burka. Ska inte bli inmatad med hatpredikningar. Ska inte få statligt stöd för att kunna de här hatpredikanterna i en viss organisation etablera sig. Helt öppet. Vi ska ge de människorna möjligheterna att anpassa sig i samhället, inte för att etableras i andra organisationer, för de extrema organisationerna. Och det är den enda möjligheten, det är att acceptera och börja med den här processen snart som möjligt. Språkundervisning, utbildning om våra samhällsstruktur, lite om lagstadga också, hur lagen ser ut. Bara vad vi får göra och vad vi inte får göra. Vad är skillnaderna mellan frihet och icke-fritt samhälle? Man ska kunna jämföra det. Mm. Och var gränsen går. Och sen arbetsmarknaden. Sen att man ska finnas till. Vissa var de vägen 6 månader, 1 år. Sen är de på benen. De ska inte vara belastning. De ska vara till nytta till samhället. Vilket de kan vara. De kan göra ett samhälle till ett guldgruva. Det är det jag menar. Det är, vi pratar om dynamiska ungdomar som kan arbeta, som kan lyfta. Vi har problem i äldreomsorgen. Vi har problem i de flesta av våra hälsokliniker, alla sjukhus. Det är inte så att arbetslösheten är så. Vi har problem med alla instanser när det gäller arbetare. Så de här är en resurs för oss. Då måste vi använda rätt taktik. Och då måste vi acceptera. Och då måste vi börja om från början. Var har vi gjort fel? Och då börjar vi.
Vems ansvar är det här?
Tyvärr så är det inte folkets ansvar. Folket har valt sina till riksdagen. Det är de som bestämmer det här. Jag tycker liksom de som sitter i riksdagen som ska ta sitt ansvar. Och kunna agera innan det är för sent.
Varför tror du att de inte agerar?
Alltså det kan vara väldigt många saker. Så att det ena är man rädd att bli stämplad kanske för religiös rasism. Det andra, är man rädd för sina röster, förlora röster. För de flesta av partierna har visst samarbete med klanledare, med vissa organisationer, föreningar. Så rädslan att förlora röster kan vara en av de orsakerna. Plus att de flesta av partierna har just människor ifrån just de kretsarna med, antingen på kommunal nivå, landstingnivå eller på regeringsnivå i riksdagen. Så att jag vill inte namnge vilka partier, men det spelar ingen roll. De flesta av dem, det är inte en. Och de flesta av dem har inte så många procent, så att de är rädda. Förlorar de så går det inte, så därför håller de tysta. Gör ingenting.
Jag är absolut inte politiker. Jag jobbar inte som politiskt aktiv så. Men en tanke under hela valet och hela perioden innan var ju, varför är det ingen som då tar i de här jobbiga frågorna? Som det faktiskt finns ett parti som vågar prata om. Sen det de säger är nonsens, det är en annan historia. Varför är ingen av de andra partierna som vågar prata om det här?
Den här frågan, den är så pass viktig. Det är ryggraden för hela vårt demokratiska samhällssystem.
Mm. Ja.
När det handlar om just den här frågan, då tycker jag alla partier, oavsett hur de ser ut, vilken färg de har, vilken ideologi de har, de måste sitta vid ett runt bord. Hur ska vi hantera den frågan tillsammans utan att vara främlingsfientlig? Utan vi pratar inte om islam, eller vi pratar inte om utlänningar och så vidare, utan vi pratar om den ökade extrema grupperingar. Vi pratar om grupperingar som är jättestort arbetslösa. Alltså vi pratar om enorma siffror som inte är inne i arbetsmarknaden. Och därav bildas ju ungdomarna, eftersom ingen arbete, dålig utbildning, ingen vägledning. Och så blir det ju kriminella grupperingar också. Så då måste vi ta tag i, och då måste alla partipolitiska, utan att tänka om, sitta vid ett runt bord, diskutera och producera alternativa lösningar hur vi ska hantera det här. Och hantera det här, det är bara på ett sätt, det är vad jag har sagt, med omvårdnad, utbildning, obligatorisk språk, undervisning, en praktisk och teoretisk arbetsmarknadspraktik där de kan skaffa sig ett yrke och så vidare, och lite stöd ifall man vill sen starta ett mindre företag, statligt stöd, så att de kan blomstra, så att de kan gå vidare. Och sen också inte placera människor som man tar hand om från planet och sen i en förort och sen lämna dem i sticket och gå, nej, utan se till att de första 6 månaderna de får den utbildningen de ska. Ja. Presentera hur vårt samhällssystem ser ut, vad demokrati och frihet innebär, för de har aldrig upplevt det. Vad som gäller i det här landet, vad man får göra och vad man inte får göra, lite av lagstadga information och så vidare. Och sen att man talar om för dem att alltså språk är obligatoriskt, det måste börja snarast. Och arbetsmarknaden. Det är de här. Om vi lyckas med det, då tror jag att många av våra problem löses ut. Och sen det här med många, när man pratar om sån här, du vet, jag pratar oftast om extremism och islamismen och jihadismen. Va? Jag har blivit kallad många gånger för religiös rasist. Jag kritiserar aldrig islam. För en av de som lider mest av terrorismen och extremismen, av just IS och al-Nusra-terrorister, det är muslimer själva. Ja, det är 2 olika saker. Vi pratar om extremismen och terrorismen och den ökade salafismen i våra samhälle just nu. Och det är en fara, eftersom de är fullt medvetna om vad de gör och vad de vill. De är målmedvetna, de kan göra vad som helst för att uppnå sina mål. De kan riskera sina liv. Medan vi är med god hjärta och våra naiva idéer. Ja, det här kommer att bli bra. Det kommer inte bli bra.
Inte av sig själv.
Inte om vi förebygger. Inte om vi agerar. Inte om vi sitter tillsammans och försöker lösa det här. När vi har ett problem mellan mig och dig, då måste vi sitta och prata om det. Utan att kritisera varandra som parti. Utan det här är landet det gäller. Det här är demokratin det gäller. Ska vi bevara våra demokratiska process? Om vi har den visionen, då ska vi kunna sitta alla tillsammans. För det här är ett problem för alla. Gör vi inte det, då har vi äventyrat demokratin. Tyvärr så om 5-10 år, så om vi lever och om vi skulle sitta vid ett runt bord, då kommer vi se ett helt annat Sveriges bild.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.